Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Radio Play.
Jag tittade nog på The Departed, så att jag kan se exakt hur länge jag sov genom The Departed. 1 timme och 21 minuter. Gud, chockad. Sov jag så länge?
Du har precis vaknat från 1,5 timmars nap.
Det är fan inte synd om mig, alltså.
Så jävla skönt, ja. Ju.
Det var inte många knop gjorda innan det heller.
Men idag ska vi göra en sån jävla myspodd.
Ja, jag frågade Oskar om vi fick sitta i...
där ute.
I vardagsrummet.
Var skulle han vara?
Det var det han sa också.
Han håller på att baka bullar till oss.
Mm, han är snäll.
Ja, det kommer bli bra där. Det är väldigt mycket söndag idag.
Det är otroligt mycket söndagskänsla.
Ja, men så att egentligen... Vi hoppas att alla mår som en söndag när de lyssnar på onsdag. Men
onsdagar är väl veckans söndag? Alltså, det är inte lillfredag som alla säger.
Lill lördag. Nej, det är verkligen
det är lillsöndagen.
Det är fan lillsöndagen. Bra, och bra. Där är vi och håller er i handen.
Jajamän.
Fan vad stark du är. Du har så otroligt stark arm.
Tack.
Anna. Wow.
Att jag satte på mig en muscle top.
Ja, att du
flexa.
Kavlade upp dina armar.
Men igen, Lina. Är det så himla varmt här. Alltså, idag har jag förberett mig att jag kan sitta sporttopp.
Det är så bra att förbereda för när man ska klä av sig. Och jag borde också ha gjort det. Så det kommer bli stelt när sen Oskar kommer in med bullar.
Och du, eftersom du har klänning på dig så har du bara trosor på dig.
Jag har inga trosor. Nej, ska jag. Jag får leva vidare i mina nudistförsök. Du behöver inte oroa dig. Jag har trosor på mig.
Det hade varit helt okej om du inte hade det.
Okej, hade du det?
Absolut.
Men hade det varit okej om jag även berättade det? Det är väl det, tänker jag. Alltså, det är ju svårt för dig att hindra mig från att inte ha trosor.
Ja. Eller?
Men det är också typ ett rimligt krav att ha. Ska du komma hem till mig och sitta på mina möbler?
Exakt, ska du sitta så får, men då lägger vi bara en handduk emellan.
Nu bara lägger du plastfolier.
Du alla. Sitter ju faktiskt också på den enda stolen här inne som inte har tyg på sig.
Men, ah, nej, men en kudde.
Ja,
men det är väldigt bra.
Då kan man tvätta.
Och det här är ju, som alla förstås förstår av det här,
Sveriges enda mordpodd. Mord.
Du heter Anna Sandell, jag heter Karin André. Och det här blir en jävla
resa. Det blir det
verkligen. Mm. Du har ju haft en superintensiv bröllopshelg.
Ja, min systerson som jag ju är jämn gammal med. Så det är inte så att vi har gift bort ett barn. Gifte sig i helgen.
Man måste klargöra det.
Ja, men för att alla, och det blir ju... Ja. Lite sådär lustigt att vi är, det är ett halvår mellan oss. Och det tyckte, har ju folk alltid i alla år tyckt varit väldigt lustigt. Men det är inte mer lustigt än
något annat här i världen.
Min pappa är en ganska gammal man och var gift innan han träffade min mamma.
Ja.
Och då gifte sig då min äldsta systerson Felix.
Och vad heter hans fru?
Astrid.
Fruka.
Det var, de är så himla gulliga och härliga människor.
Du filmade ju när de gjorde sin första dans. Alltså jag var på väg att börja gråta av det. Jag har aldrig träffat de här personerna.
Nej, men alltså, de såg
verkligen ut som att de gillar varandra. Uh-huh. Och jag fattar att det är ett lågt krav att ställa på bröllop.
Men det var liksom, det var ingen, det som jag tyckte var särskilt, att det kändes så äkta. Det var ingen,
det var inte
show.
Nej, exakt. De var bara super kära.
Och så dansade de till den här Sainabo C for you, som är så himla fin. Det var väldigt gulligt. Och jag...
Har du gråtit?
Jag grät, alltså jag vet sjukt, jag liksom är ju inte
nej, du är ingen
en
gråtare.
Och när vi var i kyrkan då, så jag bara vände mig om, så såg jag de två stå och vänta. Och då...
Då brast det direkt.
Alltså, de hann liksom inte ens röra sig, för de bara stod helt stilla och väntade på att få liksom göra entré. Och jag bara grät, och sen grät jag genom hela växeln. Vixen, inte växeln. Och så var det...
Men var det inte skönt?
Det var otroligt.
Det är skönt att känna saker, Anna.
Ja, och just, man var liksom, jag blev så svettig, du vet, för att jag var så grän. Och så sjöng en av deras kompisar Everything med Fleetwood Mac, liksom med gitarrackompanemang.
Det har jag berättat om när Marcus sa till min bror att han ville att vi skulle, eller Everywhere.
Vad sa jag?
Everything.
Everywhere menar jag.
Att han ville att vi skulle ha den på vårt bröllop, och min bror bara, det var ju jävligt originellt. Och bara, roastar Marcus.
Men jag har inte varit på ett bröllop när den är.
Jag ska berätta för dig att Malin Gramers bröllop, som var nu,
som var i helgen, ja.
Ja.
Hon hade den också.
Hon hade den också.
Okej, uppenbarligen. Men det var i alla fall otroligt fint. Och igår så var det då fredag var bröllopet, vilket är ju lite konstigt. Jag fick ta ledigt från jobbet. Jag gör såklart gärna det, men jag vill ändå säga att jag tog en semesterdag. Om de råkar lyssna på det här så kan de bara...
Just det. Men det är egentligen så att du behöver inte köpa någon bröllopspresent som din blotta närvaro.
Precis.
Ja, jag fattar.
Då fick jag såklart en bröllopspresent. Men, och sen igår då lördag så var det dagsfest ute hos min syster som bor på Lidingö. Och Oskar bakade pizza till hela festen. Så han är inne i bakarmodet nu.
Det kanske är hans nya ramen. För innan han lade på så himla mycket med buljong.
Kan va?
Jag hoppas det. Också så mysigt. Då kommer han som bakad höst.
Och typ bara så här äta, gå upp 100 kilo i brödvikt.
Ja, och så är fucking värt det.
Ja, 100%.
Men du kommer också ha de där starka armarna.
Precis, bara få en sån jättekagge. Ja, nej men det var superhärligt, och idag är jag jättetrött. Och du vet ju, jag har firat Marcus födelsedag.
Ja men vi har, ja exakt, Marcus fyller på onsdag. Och vi,
idag, grattis!
Idag, hurra för Marcus! Så vi var just och käkade igår och sen var vi hemma. Men och det blev inte jättesent, jag var inte liksom, det var inte superstökigt på något sätt. Eftersom typ ganska många inte drack. Och det var liksom lugnt, men, lugnt men du fattar. Men jag har också... De har ju spelat in sig Släng dig i brunnen.
Ja, just det.
Vilket gör att man då som... Man blir called in for duty som komikerflickvän. Så jag har varit på liksom Norra Brunn i fredags. Var vi där och hängde... Och då var jag... Alltså, Anna, jag var liksom så pins... Alltså, jag var inte pinsamt full där.
Nej.
Men när jag kom hem... Alltså, jag var så här, jag kan inte blunda. Marcus bara, kan du bara somna? Så kommer det vara bättre.
Men jag så rekommenderar ju alltid att stoppa fingrarna i halsen när det händer.
Men...
Ja, men för att, när man är så full.
Ja, men ja, det är ju också bara idiotiskt att vara det. Det var för att jag inte hade ätit ordentligt. Riktigt dumt. Jag skäms. Inte för mitt beteende så mycket som att jag försatte mig i den situationen från början.
Sånt rookie mistake.
Ja, verkligen.
Det är ju det är.
Ät ordentligt, drick inte för mycket. Hör ni det, barn?
Och jag, för precis, det var exakt det. I fredags så var jag och tränade innan jag gick på jordmåning för bröllopet.
Tog du en semester där för det med eller?
Ja, precis. När jag kom hem så hade jag lite bråttom. Så jag åt två rostisar och ett ägg. Så när klockan var 6:30 där, då började jag känna att...
Nu slår det.
Mm.
Gråtit intensivt. Och sen
hade inga, druckit bubbel. Inga såna mineraler kvar i kroppen.
Nej, helt tömt. Jag har också gråtit jättemycket nu i helgen eftersom jag kollat klart på Orange is New Black.
Oh my god, jag glömde bort att jag kom. Eller jag har inte det, för jag pratade om det igår. Men jag har inte sett någonting.
Nej.
Men alltså,
det är så fucking sorgligt.
Ja, men jag tycker det har varit i de senaste säsongerna. Så det har varit så ända jobbigt sen, att titta på.
Och det är verkligen jättejobbigt att titta på. Ända sen Pussy dog har det väl varit. Alltså sen den säsongen. Det är ju nästan det sorgligaste i hela jävla skiten. Men det verkar som att folk inte gillar den här säsongen så mycket.
Okej. Vad tycker du då?
Jag tror att det är för att den är så jävla mörk. Mm. Alltså man får liksom, de är ju inte så här, de ger ju inte tittaren någon feel good.
Nej, för det var ju från början.
Ja men exakt. Mm. Och det, grejen är att jag tror att det är ganska mycket så som det är.
Mm.
Och de tar in hela det här, alltså du vet, den här ICE detention centers. Alltså där man nu i USA har liksom håller immigranter i liksom, ja. Och det är ju också fruktansvärt. Alltså det är så sorgligt. Det är så jävla hemskt. Det är så sjukt. Alltså det är liksom total frustration. Det är typ kanske så här en eller två personer som man känner så här, okej, men det här var ändå lite bra. Och du vet, några av ens liksom såna favoritkar. Alltså allt är så hemskt.
Usch, men då har jag ju någonting framför mig.
Ja, men du har börjat kolla på Mindhunter.
Ja, jag började kolla igår kväll och idag har jag sett typ 3
bra,
eller 4 avsnitt. Det är bra, absolut. Jag gillar ju Mindhunter jättemycket. Men som jag skrev till dig, det var, jag tycker typ i första avsnittet så var det saker som kändes så här spelat på ett väldigt tydligt sätt. Att det kändes...
Som i första säsongen där när han har den här interaktionen med, han, med hon tjejen.
Ja.
Det var ju cringe.
Ja, och lite så är det i den här också. Men jag tycker den är jättebra liksom, och spännande. Och nu när jag stängde av precis här innan jag tog min superlånga tupplur så har han precis träffat Manson.
Ja. Det är så kul att Ed Kemper, det såg jag i trailern, att Ed Kemper bara, när ni träffar Manson,
stirra inte,
han är jätteliten. Man bara, kul också att Ed Kemper säger det, världens största man.
Men han var väl väldigt liten?
Ja, det tror jag också. Han var typ, men vi ser dem bredvid varandra. Ja, men jag tror att han är kanske så 1,60, tänker jag. Och Ed Kemper är väl typ 2,10 eller någonting.
Ja, något sånt. Det är ju kontraster.
Men också,
väldigt bra.
Din lampa lyser på mobilen.
Alltså, jag är en 100-åring med min telefon. Jag sätter alltid igång den. Jag vet inte hur det händer. Jag plötsligt bara lyser den.
Det är inte ett så stort problem. Eller inte så jobbigt.
Du drar batteri.
Ja, det gör jag.
Så jag inte.
Det är det faktiskt.
Det kallar jag problem.
Det är verkligen. Du bryr ju dig otroligt mycket om batteritid.
Absolut.
Det nej, men,
så Mindhunter har jag börjat se. Nu har vi började ju kolla, jag och Oskar började kolla på When They See Us innan sommaren.
Och så, det är ju också, den måste det, man ju vara.
Det var så ångest. Och Oskar var typ att han bara, fan, vet inte om jag vill se färdigt, för att han tyckte det var så ångest. Nu såg vi i alla fall färdigt i veckan som gick. Och den är ju så jävla bra. Och så jävla hemsk. Så att man, som Oskar sa nu, det så bara, man lämnas ju typ inte med något. Alltså, även om det liksom slutar så som det gör,
yeah,
så känner man sig ju inte glad överhuvudtaget när man har sett den. För den är ju bara så jävla vidrig historia.
Nej, jag vet, det är verkligen så himla sjukt. Men jag är, alltså, det är lite grann som att typ vi var tvungna att sluta kolla på Handmaid's Tale.
Ja, det har vi gjort också.
För att bara, jag kan inte, jag är för deprimerad. Mm.
Men min bror och hans mamma sa igår att vi måste börja titta på Handmaid's Tale igen.
Ja, för att jag hörde faktiskt igår också att tredje säsongen är
jättebra.
Ja, exakt. Den har också fått kritik att folk tycker att den är tråkig.
Ja, men
för att det inte händer någonting.
Och min bror bara, har ni sett, hur långt har ni sett det? Så han försökte visa komma ihåg, för det är ju länge sedan nu, slutat titta. Han bara, har ni sett det med armen? Så gjorde han så här. Så bara, och så gjorde han liksom ett skärtecken med sin arm. Jag bara, nej, men nu förstår jag att någon kommer bli av med sin arm. Har ni sett det med armen?
Jag bara, har jag sett det med armen?
Vem vet?
Man får ju plocka upp det.
Det blir väl en bra titt på den snart.
Men det är också, eller anledningen till att både den, alltså Handmaid's Tale, som ändå är liksom påhittad uppenbarligen, har lite samma typ av vidrighet som When They See Us och även Orange Is the New Black har, som är typ en sån påminnelse om hur värdelöst samhället är. Att man bara, dit är vi på väg. Och typ så här, och så här är det för typ svarta barn. Mm. Alltså man bara, vad fan.
Nej, det är ni.
Men fet grej som de gjorde med Orange Is the New Black. Mm. Nej, vänta, jag ska inte säga det, för jag kom på att det är en spoiler.
Säg inte. Nej, men det finns ju mycket bra att titta på TV nu, och vi i mitt hushåll har fortfarande heller inte sett färdigt Big Little Lies.
Oh.
Så det har vi framför oss.
Fan vad bra.
Det kanske det blir ikväll.
Ja, det tycker jag. Jag kommer börja Mindhunter ikväll.
Ja, bra.
Bra, då är det bestämt.
Då har vi en liten diskussionscirkel imorgon.
Mysigt, längtar.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Är du med?
Jag är med.
Okej, okay. Jag har valt fall som är, men det är liksom lite annorlunda mot kanske vad jag brukar göra. Och det är det på grund av att det inte finns typ jättemycket information om själva brottet, utan typ saker som har hänt senare. Men det finns saker i det som har hänt senare som gjorde det att när jag läste om det, jag bara, nej men det här måste jag göra. Det här är tips. Och det här är då, handlar då om Hans Arne Gröndahl. Vi är alltså i Norge.
Okay.
Han är född den 24 oktober 1954 och han är då 40 år den 13 december 1994. Han har en fru som jag tror heter Tove. Återigen, finns väldigt, väldigt lite information. Alltså, jag vet inte vad han jobbar med. Det liksom finns inget. Och jag har verkligen, verkligen läst många norska artiklar. Och han har åtminstone en dotter. Hon heter Bente.
Typiskt norskt namn.
Ja, Bente Berg. Tycker du hade någonting? Titta om det. Men de är inte med honom när han den 13 december 1994 går på båten Stena Saga. Och på båten träffar han då tre killar. De är 16, 17 och 18 och kommer från Hammar som jag tror ligger typ 1,5 mil norr om Oslo. Inte en halv timme. Och det vet inte han, men de har köpt sina båtbiljetter med pengar som de har liksom fått tag på genom att råna en tant tidigare under dagen. Och de använder också stulna pass för att typ kunna dricka. Och sådär. Och men han hänger med dem och de dricker liksom. Alltså det är typ det. Det sups på. Och under något tag så hänger de med typ en mer jämnårig kille, men de liksom träffar Hans Arne där liksom. Men vid 2 på natten så möter de upp Hans igen. Eftersom han då, han har tidigare under kvällen berättat att han är missnöjd med dem han delar hytt med. Jag vet inte varför liksom, men att han har sagt så här, han kanske tycker de är
tråkiga. Det är för att man inte vill dela med folk man inte känner.
Nej, men det börjar verkligen sant. Det kan bara vara att han sagt så här, fan, det här med att dela säng med främlingar, lite konstigt va. Så att han har berättat att han är missnöjd med liksom sina hyttkamrater och då erbjuder de honom att sova i deras hytt, för de har då en säng över, en överslaf liksom. Det är hytt 4613 och han tackar då ja och följer med dem och liksom går och lägger sig hos dem istället. Men någon gång mellan 3 och 4 på morgonen så attackerar 17-åringen Hans Arne Gröndahl i hans säng. Och hugger honom upprepade gånger i bröstet och magen med en kniv. Och polisen kommer då senare säga att så här, men du vet, han har liksom inte en chans. Det var bara, han ligger och sover och blir attackerad liksom. Och nu ska jag berätta en sak som är så jävla jävla hjärtskärande. Att det, under rättegången så berättar typ någon av gärningsmännen att det enda som så här, han hinner säga under liksom attacken Hans är att han bara, men det är ju jag pojkar. Jag vet, det är ju fan. Ja, jag fick såna rysningar när jag läste det. Jag har namn på 2 av 3 gärningsmän. Det är här jag är, du fattar. Och jag hittar verkligen inte det sista. Och det konstiga med det är att det är han som var 18 som ändå var myndig när det hände, som jag verkligen inte hittar någonting om. Men 16-åringen heter Tom André Thoresen och 17-åringen, som alltså var den som då höll i kniven, heter Chris Brynte Torp. Och tillsammans har de tre då planerat mordet under typ en halvtimme innan de liksom väl gick och letade upp Hans liksom. Och motivet är pengar, alltså det är ett rånmord liksom. De vill ha hans grejer och de vill ha hans pengar typ. Men de har också varit alltså typ i en eskalerande våldsspiral innan uppenbarligen liksom. Så här, det här är ingenting. Det är inget allra första brott förstås, även om det är det första mordet liksom. De är ökända i Hammar. Alltså det är verkligen så här värstingar typ. Och den yngsta av dem, han som heter Tom, när det väl är liksom dags för rättegång så har han alltså redan hunnit samla på sig 16 åtalspunkter.
Åh jävlar.
Ja. Så liksom lika många som han är gammal. Och att jag läste en artikel som var skriven av en journalist som växte upp samtidigt och var jämnårig med han Tom. Och att det var liksom, han var den man var mest rädd för i hela stan typ. Alltså de har liksom den typen av rykte typ. Så nu har de alltså då rånmördat Hans Arne Gröndahl på en stenabåt. Och efter mordet så byter de tröja på offret. Jag antar att det är för att man ska, alltså de vill väl antagligen få folk att tänka så här, att där bär de på sin fulla kompis som har däckat, typ så. Så de sätter på dem en annan tröja och sen så bär Tom och Chris honom, bär upp kroppen till åttonde. Säger man åttonde däck? Nej.
Jo.
Gör man det? Ja, för man säger inte åttonde våningen.
Jag tror det heter däck.
Ja, men ni fattar. Ja. Alla fattar. Så de bär upp honom dit och sen slänger de honom över bord.
Och jävlar.
Och Hans Arne Grandal har aldrig hittats.
Nej.
Men de åker fast direkt ändå.
Hur då?
För att de ska liksom göra sig av med typ kniven. Aha. Och liksom hans grejer som de inte vill ha. Alltså de ska slänga det från, från båten också. Och då är det någon som ser dem. Aha. De är också, du vet, så här, tonåringar och jättefulla. Aha. De är säkert inte liksom superdiskreta. Så att de först får de liksom tillbringa natten i en sån, du vet, båtfängelse.
Var var båten på väg?
Danmark, alltså, Fredrikshamn. Och ja, så först var de där och sen så kommer de då fram till Danmark morgonen efter och då grips de av dansk polis. Och det blir så här knepigt vem, alltså var det ska åtalas eller var rättegången ska vara, vem som ska utreda och sådär. För brottet har då begåtts på internationell vatten. Gärningsmännen grips ju i Danmark, men de är norska och båten är svenskägd. Så det blir en diskussion, men till slut så kommer man då fram till att så här, ah, nej, men Norge får ta det. Och sen så liksom utlämnas de då till sitt hemland typ dagen efter liksom. Och rättegången hålls då i Indre Follo tingsrätt och i augusti 95. Och jag gissar att den här 18-åringen, som jag inte vet vad han heter, får typ samma straff som Tom. För att de har ungefär samma roll. Okay. Alltså de var med i planerandet. De liksom
berättar om att de har planerat det, eller?
Ja, exakt. Så nej, men det verkar som att de berättar typ ganska så direkt vad fan grejen är typ. Så jag tror att han kanske får ungefär lika lång tid. Men det hittar jag inte heller någonstans. Men han döms i alla fall till 13 års fängelse. Chris då, som är huvudgärningsman och liksom är den som ska verka ha drivit på det här brottet och allting sådär, han döms till 14 års fängelse. Och han efter typ, efter att han får sitt straff, så säger han, han bara, nej men det här förtjänar jag. Att det liksom är...
Han fattar.
Ja, men de tar liksom, de erkänner och sådär. Och det jag tänkte berätta om då är då delvis lite om Tom André och även om Chris Brynte där. För det händer konstiga saker.
Okay.
Så kan man säga. Och jag börjar med Tom. Alla är från Hammar då. Även Tom. Riktigt brutal under sin uppväxt. Som sagt, alla var typ rädda för honom. Liksom. Mm. Han super också. Jättemycket, jättetidigt. Mm. Och polisen har, alltså han är liksom i fyllecell typ varje helg. Jag tror att han typ flyttar från sina föräldrar till någon kompis. Och sen så blir det bara ännu värre. Det är liksom, ja, så snurrar ur kontroll. Och också att det heter, jag tror att det är fyllecell. För på norska står det glattcella. Det tyckte jag var härligt. Det lät mysigt.
Ingenting låter hårt på norska.
Nej, eller hur? Så jävla mysigt. Man bara, ett trevligt sånt butikkhotell. Han är 13 år och han har lite problem under fängelsetiden. Bland annat så misshandlar han en snubbe för att...
Bullleverans!
Oh, bullleverans!
Nej. Hallå!
Vad konstigt.
Vilken luring.
Men alltså, Oscar.
Oj!
Wow!
Tack
så jättemycket. Du är världens snällaste. Nu har vi alltså fått nybakade bullar. Är inte det det sjukaste?
De är lite brända.
Anna, var tacksam nu. Ja. Han är stått 13 år. Och hamnar liksom lite strul under fängelsetiden då. Bland annat för att han misshandlar en snubbe som byter kanal när han kollar på en hockeymatch. Då tappar han det. Han försvinner en månad under en permission typ. Men sen kommer han tillbaka igen. Och bara, hallå, jag är tillbaka. Han släpps då 2003. Då är han 25. Alltså jag är också sjukt. De är
så unga.
Ja, alltså, de är så jävla, jävla unga. Och då har han alltså suttit, vad fan blir det, 8 år? Eller någonting tror jag. Och han har fått en son under tiden i fängelset.
Ja, man får ha sådana...
Ja, jag antar det. Och Hans Arnes familj får liksom ingen information om att han har släppts.
Nej.
Och de liksom så här kritiserar också typ hur polisen typ följer upp, eller snarare inte följer upp, att han då inte
hamnar i mer brottslighet. Nej. Liksom. För det som händer är att han då alltså, beger sig rakt in i extremt grov organiserad brottslighet.
Okay.
Så han hamnar liksom i något gäng typ. Han säljer droger. Uråldrig person. Han säljer knark. Han ordvetsa begår inbrott och sånt. Och alltså, han blir typ torped.
Va?
Alltså han liksom misshandlar folk för typ maffian.
Shit, vad sjukt.
Är inte helt stört?
Finns det ens i Norge?
Tydligen.
Eller det här något som du har hittat på?
Ja, alltså, med det här fallet så var det sånt där jag bara, men det här måste jag ha hittat på. Vid ett tillfälle så skruvar han fast ett offer med skruvstäd i en verkstad. Och sen misshandlar han honom, till, som han själv då beskriver, tills alltså, hela rummet var täckt av blod.
Fy fan.
Men på något sjukt sätt så överlever den här personen.
Shit.
Och en sjuk grej med det här är att jag tror bara han får 2 år för det.
Va?
Ja.
Okej.
Okay. Mm. Han åker liksom, efter dem den tiden så åker han verkligen in och ut i fängelset bara sådär. Och börjar knarka super mycket. Och till slut så skjuter han heroin liksom, att han är heroinist. Men 2010 så hamnar han på avgiftning och får liksom Subutex och sådär. Mm. Och där verkar det, intervjuer från den tiden så är han ändå såhär, nu ska jag lägga om mitt liv. Men jag har heller inte hittat någonting honom, på honom efter det. Vilket ju kan betyda
att han faktiskt, kanske
att han faktiskt gjorde det. Mm. Vi hoppas. Mm. Det verkar jättejobbigt att vara torped.
Mm. Torped och heroinist.
Ah, gud, så stressigt. Chris. Penetrator Chris.
Jag skulle precis säga det. Är det Penetrator Chris?
Alltså inte Penetrators, det sämsta gängnamnet som
det
någonsin
har funnits. Äckligt namn.
Förutom de, vad heter de, coola Zero-tjejerna eller vad fan de heter. De är inte heller så bra. Det är de som byter namn. Skitsamma. Det behöver, vi behöver inte ta skamdebatten nu. Chris Brinte Torp är då den som har fått mest uppmärksamhet efter domen.
För det var han som mördade också.
Ja.
Mm, eller liksom.
Ja, exakt, var han som höll kniven. Mm. Och han har liksom hållit på. Och med det menar jag framförallt att han har alltså rymt. Mm. Typ 4-5 gånger.
Det är så spännande med folk som rymmer tycker jag från fängelset.
Alltså, det här är anledningen till att varför jag valde det här fallet. För att det finns en speciell rymning som är pretty damn spectacular. Mm. 5 år efter att han har fått domen så stämmer han Hammar kommun och något som heter Hedmark fylkeskommunen, vilket jag antar är någon slags länsgrej eller någonting, för att han upplever då att de har svikt i omsorgen av honom när han var barn.
Okay.
Vilket har gjort att hela hans liv har fuckats liksom. Mm.
Där gjorde han inne från fängelset.
Ja, och han vill ha 1 000 000 kronor i ersättning. Men han förlorar målet. Så det är det första som han håller på med. Han rymmer första gången från en permission i mitten av 2002. Mm. Och han är alltså då 22 år gammal. Han säger att han inte har lust att vänta tills att han släpps ut när han är 26. Alltså men det är också så snart.
Alltså verkligen.
Och hans dotter då, Bente Berg, som är den meninan, hon uttalar sig i media och liksom så här. För att han försvinner och är borta länge. Hon är liksom, hon menar då att så här, ja, men de gör inte tillräckligt för att hitta honom. Polisen är typ lite grannvartsköpa, men han är inte farlig. Typ. Hon, bara, hon säger, han är en mördare. En svartsint, mörksint, vad säger man på svenska? Ingenting av det kanske.
Mörksinnad.
Ja, ni fattar.
Jag vet.
Utstuderad mördare. Jag kan inte förstå att han inte ses som farlig. Och grejen är då att han har betett sig bra i fängelset. Mm. Och de säger senare att vet, så här, när han har ramar och struktur så går allting ganska bra. Liksom. Men han har då börjat få obevakade permissioner i slutet av 90-talet. Och under en av dem så har han då varit ute i 5 dagar innan han då den 20 juni liksom inte dyker upp igen. Han är alltså spårlöst försvunnen. Mm. Ingen har liksom någon aning om vart han är överhuvudtaget. Alltså polisen har verkligen tappat liksom kollen på honom. Nu ska jag berätta för dig hur han hamnar i fängelset igen. Alltså hur man hittar honom. 7 månader efter att han rymde.
Oj.
Sänds ett program av realityserien Villa Medusa.
Nej.
Där han är bartender.
I Grekland typ?
Eller? Spanien. Gran Canaria.
Men gud.
Så han har alltså dragit till Gran Canaria och liksom träffat lite folk som sen var med i Villa Medusa, tror jag. Typ bara att vara på inspelningen och bara hängt runt.
Fan,
han
konstigt.
Är servitör i Villa Medusa. Inte det, fan, det konstigaste du någonsin har hört. Också vet du att det är Hasse Aro som har hittat på Villa Medusa.
Är det?
Ja. Konstigt, va?
Flummigt.
Ja.
Men alltså, fan vad konstigt. Men det är dumt av honom.
Det är så, alltså, han har liksom en lägenhet på Gran Canaria.
Fan vad konstigt.
Och har kommit undan allting. Men han bara måste
vara med i svensk tv.
Ja, det är norsk, eller det är norska versionen, ja, av Villa Medusa.
Mm.
Men det här är the soul reason.
Alltså.
Jag bara, det här vill jag så gärna berätta för Anna. Men också så här, man undrar ju vad grejen är. Antingen så ville han ju bli hittad, tänker jag. Att man bara, jag orkar inte med den här grejen. Men han har ju verkligen, verkligen kommit iväg.
Han verkar ha läget under kontroll.
Ja, alltså verkligen. Och
eller flykten under kontroll.
Ja, men precis. Och han säger liksom typ att han, ja, men delvis är att han inte vill sitta när de väl, jo, för de griper honom liksom typ 2 dagar efter.
Mm.
Och sen så utlämnas han till.
Fan vad weird.
Jag vet, det är helt sjukt. Och han nämner då delvis det här att han bara, jag pallar typ inte vänta tills jag blir 26 och får bli släppt. Men han säger också att han tycker att det är orättvist att han har varit tvungen att göra murarjobb i fängelse.
Mm-hmm.
Det vill han inte göra. Så han bara, I'm out of here. Det visar också att han
även... Det är så man säger upp sig från fängelset, att man drar.
Ja, men det... verkligen. Det visar också att han har spelat ishockey i ett lokalt lag i Bärum under tiden han har varit borta. Men är inte det också 7 månader, så jävla lång tid?
Men hur länge har han varit i Spanien om han också hade spelat hockey i Norge?
Ja, men bara några månader, tror jag.
Ah, okay.
Så som sagt, polisen känner igen honom. Alltså det är poliser som ser honom i programmet och bara, nej men där är ju han.
Fan vilken konstig upplevelse.
Och så pinsamt var den polisen sen när man sen till dagen efter.
Jag måste bara berätta, jag kollade på, jag brukar aldrig kolla på det, men jag kollade faktiskt på Villa Medusa av den här händelsen igår.
Bläddra förbi bara, sappa runt. Exakt så, man blir som Villa Medusa mannen.
Villa Medusa är typ egentligen lite för... Det är liksom lite för min tid egentligen.
Men det, och gick, jag
tittade inte på det.
Inte jag heller, men jag googlade lite på det. Och
det är svarta att... och vita kameler.
Vad är det?
När man röstade ut folk så gav man svarta och vita kameler.
Nej, det tror jag är något annat kanske. För att det som stod på Wikipedia igår när jag var inne på Villa Medusas Wikipedia-sida var att man inte röstar ut folk. Vilket gör att det blir såna jävla bråk för att alla är kvar hela tiden.
Men okej, okay. Vad är det andra då? Villa Medusa. Jo, okej, man röstade inte ut. Man betygsatte varandra genom att dela ut svarta och vita kameler. Men precis, men till skillnad från andra dock så blev man inte hemröstad.
Ja, och att det typ var Hazara hade tänkt ut det för att det skulle bli så bråkigt som möjligt.
Shit,
okay. Ja, men så han grips då, bla bla bla. Det är den första av typ 4 eller 5 rymningar som han lyckas med. Andra gången, 2005, då drar han, han är liksom också i någon slags utslussningspermissionssystem typ. Han är borta 1 år.
Va?
Ja, under en helg så bor han på ett hotell som ligger granne med polishuset i Bergen. Till slut grips han när han är ute och går med sin hund.
Men,
alltså han liksom, det är så här, man fattar ju typ varför så här offret... anhöriga är liksom såhär asarga. För att det liksom är såhär, gör ni någonting?
Men alltså vilken konstig vardag det måste vara för honom att han bara skaffar en hund och bara, vi får se vad som händer.
Ja.
Det kanske går, det kanske inte går.
Och så måste han lämna hunden. Ja. Den blir säkert adopterad. Ja. I slutet av november 2006 försvinner han ännu en gång från en permission. Han, då kommer han själv till fängelset i Bergen typ några månader senare. Han bara, I'm back. Men efter det så bestäms det i rätten då att han ska avtjäna hela sitt straff på grund av att han fortsätter rymma hela tiden. Så att han skulle bara sitta 10 år av sina 14, men nu måste han sitta alla 4. Så det blir som att han, eller alla 14, så det blir som att han typ får 4 år
Vilket är rimligt tycker jag. Om man bara,
ja, nej, men alltså han bara lämnar om och om igen. Det är så jävla sjukt. Rymning 4. Februari 2007. Bara några månader efter rymning 3, helt enkelt. Då försvinner han från Sandvikens sjukhus.
Mm-hmm.
Jag vet inte vad han gör där. Förhoppningsvis får han hjälp, för att jag tror att han har jobbigt i sitt huvud, om man säger. Och nu ska vi se, så att jag säger rätt här. Han försvinner då. Och polisen efterlyser, alltså du vet, de går ut, nu ringer upp Interpol igen. Ja, det är vi igen.
Han är borta.
Han är borta igen, ni kan använda samma bild som sist. Men polisen får liksom en ledtråd, eller de vet om att han har då en relation med en 10 år yngre kvinna, hon är 19 tjej, som är från Steinkjer, säger man säkert inte, men det ligger i norra Norge i alla fall. De har ihop då.
Mm.
Och de börjar misstänka då att så här, men han har antagligen dragit med henne eller till henne. Men hon är också misstänkt för några brott.
Mm-hmm.
50 stycken närmare bestämt.
50?
För hon har alltså låtsas ha iPhones att sälja på nätet. Tagit pengar och inte skickat någonting på några telefoner.
Alltså gud, vilket modernt brott.
Jag vet, det var roligt. Också att de beskrev som så Bonnie och Clyde i någon artikel. Man bara, that's the lamest fucking...
Men alltså internetfraud känns ju så enkelt att göra om man bara inte har ett samvete.
Nej verkligen, men hon är inte supersmart eftersom hennes, alltså, de sätter ju över pengar på ett bankkonto som är hennes.
De har swishat hennes direkt ja, men alltså, telefon. Verkligen. Det är hennes enda iPhone som hon äger. Också köparna som köper en iPhone på det sättet. Fan, skilj dig själv alltså. Lite eller?
Ja, men lite.
Jag menar inte så.
Nej, du menar inte att victim blame.
Nej.
Men gå
och köp den i en butik.
Gör lite research. Verkligen.
Använd pris, ja.
50 bedrägerianmälningar från hela Norge. Hör hon nu. Perfekt. Och det står också att polisen gillrade en fälla när de skulle gripa henne. Och att de gillade en fälla på en bank. Men det står ingenstans vad den fällan var.
En sån, jag ser framför mig en sån jättestor
bur. Som kommer. En sån nät. kul. Men det där tror jag 1000% att det var. Eller det att det var liksom, du vet, som en sån
hon skulle ta en pengabit som låg på.
Eller typ en iPhone. Men man griper då henne och då får man också tag på Chris liksom. Mm. Och det är augusti 2007. Så då har han ute ett tag igen liksom.
Mm.
Och jag läste också någon, det var någon polischef som var typ såhär, men vi måste få honom att fatta att han kan liksom inte bara så till, du vet, tillbringa delar av sin strafftid på Gran Canaria hur som helst. Man bara, nej, det låter rimligt.
Ja.
Och jag tror att det är sista gången han rymmer. Men, eller det är sista informationen jag har hittat om honom liksom.
Han borde ju sitta i typ någon slags isoleringshögbevakad cell.
Ja, alltså...
Eller bara inte få permission. För han verkar ju rymma på permissionen.
Ja exakt, nej, men han kommer bara inte tillbaka.
Det är inte sån rymning jag är imponerad av.
När du vill ju ha någon som gräver ett jävla hål.
Typ skripet Dannemora.
Eller typ då när Ted Bundy bantade ner sig för att kunna hoppa ut genom några jävla grejer.
Så jävla sjukt.
Så sjukt. Och hans Annes dotter Bente har då liksom löpande uttalat sig så här, att hon bara, men vad fan är det som händer? Nej, men nu igen, för att det liksom är så här, vad är det för slapphänt hantering av honom, att det liksom blir respektlöst gentemot dem. Och det får man ju verkligen vara beredd att hålla med om.
Verkligen.
Alltså att det bara är så här, oj, nu försvann han igen. Oj, han borta igen. Oj. Så det var då Hans Arne Grandal, mordet på Stena Saga.
Usch, sorgligt.
Jag vet också att
Han
skulle bara åka till Danmark.
Men har du lyssnat på den här dokumentären som är repris, men jag hade inte hört först nu, om Stena Scandinavian Star?
Vet du om att Stena Saga, båten, var med och räddade folk där, tror jag. Den är så jävla sjuk.
Så jävla obehagligt.
Men och hela historien är så jävla märklig.
Det är som att det är påhittat.
Ja, för det är ju anlagda bränder på en båt.
Det är precis, typ 6 bränder tror jag att de eller,
och att de lyssna med din Peter dokumentär eller hur?
Precis, det är Peter dokumentär.
Ja, den är jättekonstig.
Väldigt bra. Men jag bara tänkte på det, för det var väl typ också där i början på 90-talet.
Ja, men exakt. Men jag tror att de var med under räddningsinsatserna typ.
Väldigt men förlåt, jag menade inte att ta Steel Thunder från den här storyn. Otroligt spännande.
Jag vet, och helt tokigt.
Och helt sjukt.
Men det är också det som är
sugen på att rymma från ett fängelse.
Men ska vi bara göra det då?
Vi måste göra escape room, det är det. Du vill inte.
Men jag, vet du vad, du vet om att jag gör vad som helst för dig.
Tack.
Mm.
Jag vill göra det, låt oss.
Ja, då gör vi det, bra.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I den lilla staden Chillicothe i Missouri i USA bor 9000 invånare som i princip alla försörjer sig på alla invånare där försörjer sig på något vis av jordbruk. Mm. Så det är en jättestor jordbruksstad. Och två personer som har börjat med det tillsammans var bästvännerna Lyndall Robertson och Claude Woodworth. Eller Claudie heter han. Mm. Woodworth.
Gulligt.
Mm. Och de träffades i high school och när de växte upp liksom, så skaffade de sig en gemensam markyta som de började odla på och sen så hade de varsitt hus som låg på varsin sida av Highway 190 som är typ en ganska liten så här landsväg som går igenom deras mark. Så familjen Woodworth bestod av pappa Claudie, mamma Jackie och 7 barn. Och familjen Robertson bestod av pappa Lyndall, mamma Kathy och 5 barn. Du har lite buller där.
Buller hela fejset.
Det är lätt att det blir gott. Så. Och de båda familjerna lever liksom ett så här ganska gott jordbruksliv. Eller det beror ju såklart på skörden. Men de verkar ändå ha det bra. Liksom. Mm. Och livet kretsar mycket liksom kring själva jordbruket. Men också barnens aktiviteter. Som typ, de gör så olika sporter och spelar piano. Och kvinnorna, alltså mammorna, lagar typ så här god hemmagjord mat. Vilket jag bara lollade åt. För det låter som så här all American farmers good life.
Oh, typ. Jag tror att det är gott. Jag tror att det är riktigt gott.
Men jag tänker att jag du, inte gillar sånt.
Inte för dig, men jag tror att för mig gott.
Du och Oskar kanske kan åka dit då.
Det tror jag vi kan.
Ni kan bara äta såna jams och turkey eller jag vet inte. Kalkon är gott.
Kalkon är väldigt gott.
Så en kväll den 13 november 1990 var stora familjen stora familjen, men stora delar av den stora familjen Robertson hemma och kollade på tv. Och runt 9:30 snåret så kom den 15-åriga gamla dottern Rhonda Robertson hem efter att hon har varit hos sin pojkvän. Och hon kommer hem och sätter sig i soffan och ser färdigt filmen som den övriga familjen har börjat titta på. Så när filmen var klar så gick Rhonda och hennes småsyskon till sängs medan mamma och pappa Kathy och Lyndall stannar kvar och tittar på nyheterna.
Mm.
Och när nyheterna är slut så går även de och lägger sig. Och innan de släcker lampan så ligger de med varandra. Vilket känns härligt att du
with the lights on.
Jag har skrivit det som det. Så vi utgår från det. Yeah. Att de gjorde det innan de släckte lampan. Yeah. Och det är jag väldigt glad att de gjorde. Med tanke på det jag ska berätta nu. För mitt i natten så bryter sig någon in i familjen Robertsons hus. Personen tar sig förbi familjens hund och smyger upp för trapporna och öppnar Kathy och Lindels dörr. Personen har en 22-kalibrig pistol i handen och hen skjuter av 6 skott.
Åh jävlar.
2 skott träffar Kathy och 4 skott träffar Lindell. Kathy skjuts i huvudet och i bröstet och skotten som träffar Lindell träffar bland annat nära hans lever, alltså typ i nedre buken typ. Och ett annat går genom munnen och krossar typ hela hans tänder och så går ut på andra sidan, vilket är typ min skräck, att bli skjuten i munnen. Nej, men just så här med tänderna.
Och med tandbitar. Ja, och gud, verkligen.
Och förövaren lämnar huset så fort hen har skjutit av skotten. Och det som är sjukt är att ingen av barnen vaknar.
Va?
Av skotten. Och de sover liksom på samma våningsplan i huset. Men de vaknar inte av skotten. Så skytten bara försvinner.
6 skott?
6 skott. De har ingenting. Men den 11 år gamla sonen Scott vaknar av att han hör pappan typ så här göra massa läten, typ så här grymtningar och du vet så här. Så han går upp och bara, vad är det som har hänt? Öppnar dörren.
Nej. Åh, gud. 11 år.
11 år, så sjukt liten. Och Scott möts av sin pappa som typ hostar blod och han blöder från magen och liksom vidrig, hemsk situation som han möts av.
Jag var till en kull.
Lät som gjorde det illa. Gick det bra?
Det gick bra.
Och trots då att han är skjuten i munnen och i magen och sådär, så han är vaken. Och han lyckas kommunicera till sin son så här: försök väcka mamma, hon liksom måste hjälpa mig typ.
Oh, nej.
Men hon vaknar ju då inte. Och Scott gråter och skriker och liksom väcker då sina andra syskon. Så att Rhonda, den 15-åriga dottern, går ner i panik och ringer till polisen. Eller till 911, så polisambulans. Och ringer även efter sin pojkvän Brian.
Mm.
Och när Brian dyker upp hos familjen så ringer han även, för då kommer polisen och han kommer typ samtidigt, och då ringer även Brian till familjen Woodworth, just det, grannarna. Och Jackie kör genast över i bilen, och när hon förstår liksom vad det är som har hänt så hämtar hon sin man. Så det är liksom de sluter upp och sådär. Och Kathy är tyvärr död på platsen när liksom ambulans och allting kommer. Men Lindell flygs ut med helikopter och förs till ett sjukhus där han akut opereras, och han överlever. Och den här lilla staden Chillicothe är såklart då i chock, för det händer typ ingenting där. Och nu hade liksom en av deras egna, hon var, du vet, en så här, beskrivs som en så här varm kvinna, de gick till kyrkan, du vet, så här, det var en liten stad. Så hon har då blivit mördad i sin egna säng, och bara veckor tidigare så hade ett annat allvarligt brott skett där, för då var en kvinna vid namn Faye Copeland har blivit dömd för medhjälp till mord, för att hon var medbrottsling när hennes man dödade så här farm workers på deras jordbruk.
Oj!
Så att staden är så här...
Vad är det som händer?
Vad är det som händer? Det är två väldigt allvarliga brott som har hänt på typ en månad.
Jävlar vad sjukt.
Så sjukt. Så polisen börjar då utreda, och folk i staden liksom börjar så här också prata, och alla pratar ju om det här, och alla så här bara, vad har de sett och vad har de hört och sådär. Och polisen hittar inga direkta bevis, men det är en av de första sakerna som de hittar som de tycker är konstigt, är att i en bod så hittar de en så här låda ammunition som står framme, och den brukade annars liksom stå undanställd i så här,
just det,
ja, lådor typ. Och de tog fingeravtryck som de lyfte från den, men de får inga träffar i databasen av brottslingar som jag har skrivit. Och en man vid namn Ruff som arbetade på en gård som inte var deras gård, men i närheten, och det verkar typ som att de har haft så här samma walkie-talkie, eller de typ jobbar på samma kanal.
Ah, ja, ja, ja.
Så han,
så de råkar kommunicera ibland.
Exakt. Yeah. Och han berättar att samma natt som Cassie har blivit mördad så hade han sett en vit truck på familjen Robertsons gård. Mm. Och modellen som man såg då var en Ford Bronco som made famous by O.J. Simpson.
Mm.
Så han har sett den, och först har han tänkt så här, men den här bilen måste ha tillhört Rondas kille. Eftersom det var sent på kvällen liksom, så hade de förmodligen inga gäster, men han tänkte så här, det är väl pojkvännens. Men han skulle senare ändra sig, för att han mindes att Rondas kille Brian hade varit med i en lättare bilolycka tillsammans med Ronda. Så att den bilen var liksom inte i bruk vid det här tillfället.
Okay.
Så han bara, okej, men det kanske inte kan vara det. Men låt mig gå och berätta att jag har sett den här bilen. Eller just därför så låt mig gå och berätta att jag har sett den till polisen.
Just det, alltså att han var så här, okej, men vänta, det kan det ju inte vara, så nu måste jag säga det här.
Exakt,
jag fattar.
Mm. Och polisen som redan hade några misstänkta kopplade ihop bilen med en av dem. Och det var en kille vid namn Brandon Hagen som var tillsammans med familjen Robertsons äldsta dotter Rochelle.
Oj.
Och Brandon var tävlingsbrottare och var känd för att liksom vara typ en bad guy. Han har typ så här, slagit Rochelle och, oj, du vet, så här, han är inte schysst.
Nej.
Och Kathy och Lindell tyckte inte om den här Brandon. Och de försökte sära på de här.
Men de var fortfarande tillsammans.
De var fortfarande tillsammans. Mm. Men Rochelle bor inte hemma, för hon är typ 20. Så hon bor i en annan stad, och Brandon bor inte heller i Chillicothe, men han bor typ så här, ja, några mil bort liksom. Men de tycker typ så här, men de vet att Kathy och Lindell inte tycker om honom. Han typ har familjen, ja, jag berättar. för jag tror att anledningen till att de misstänkte honom från första början var för att när Lindell vaknade efter flera operationer så sa han att han var nästan 100% säker på att det var Brandon som hade skjutit honom, för att han är ett psycho. Och det här kommer Lindell senare ta tillbaka, det här utpekandet av honom. Okay. Men han har ändå sagt det, typ det första han säger när han vaknar, att det var han.
Ah.
Det
är liksom... Men typ mer baserat på så här, för det måste det vara, än...
Det vet jag inte. Nej. Exakt, men han har sagt det, men han har också tagit tillbaka det.
Ja, jag fattar.
Mm. Men Brandon hade ett alibi.
Mm.
För som jag sa, så familjen hade flyttat, så de bor då 4 mil bort i en annan stad, vilket inte är aslångt, men inte heller så walking distance liksom, så att, och familjen Hagen vittnade om att han har varit hemma hela natten, så mamman har typ sett honom, du vet, sent på kvällen, och syrran har varit inne i hans rum när han låg och sov, så att de bara såhär, men okej, han
det var
har
speciellt.
Ja, men hon har varit inne och hämtat en filt i hans rum.
Okej.
Så de menar att han är hemma. Och mamma, hans mamma säger, de har alltså en vit truck, så det är därför de också tänker att han, men mamman säger att han inte, det kan inte vara han, för han har heller inte tillåtelse att köra bilen. Vilket är ju inte.
Nej, man bara, han har heller inte tillåtelse att mörda folk. Men,
exakt.
Yeah.
Men de tycker då att det är så ett vattentätt alibi, så att de lägger ner sina misstankar mot Brandon. Och polisen tar då vid igen och börjar titta på andra liksom personer som så här, vilka kan ha någonting otalt med familjen Robertson? För eftersom ingenting hade stulits, så de har inte stökat ner, utan liksom skytten har gått in väldigt så här målmedvetet, gått upp för trapporna, skjutit och sen bara dragit, så tänker man så här, ja, men det är någon som har varit ute efter att döda dem.
Just dem, jag har ingen annan i familjen liksom.
Exakt. Och någon gång under 1991, alltså typ ett år efter, eller liksom om det är ett halvår efter, så där, så börjar Lindell, alltså pappan i familjen, misstänka att kanske har Claudia Woodworth någonting med mordet på hans fru och mordförsöket på honom själv att göra. För tydligen så har de signat en livförsäkring på varandra, eftersom de har business ihop. Så att de har skrivit livförsäkring liksom gemensamt, eller ömsesidigt, eller vad man säger, på $100,000. Och Claudia förnekar såklart det, och han gör även ett lögndetektortest,
som inte, vilket betyder, vi någonting,
vet att det inte betyder någonting. Men han klarar det, så han friskrivs.
Just det.
Men det blir då liksom såklart typ spiken i kistan för deras 17 år långa business ihop.
Såklart. Så men för det låter ju ändå som att det är en person som hellre ville döda pappan än mamman.
Exakt, för de skjuter honom så många gånger.
Ja, exakt. Mm. Så det stämmer ju ändå överens med det liksom.
Ja, men precis. Så att de liksom breakar familjerna, och Lindell behåller sin mark men säljer huset och flyttar närmare stan.
Okej.
Och under de kommande 2 åren så gjordes inga framsteg i fallet. Men så 1993 så liksom började det hända saker igen. För som jag berättade, så misstänkte Lindell att familjen Woodworth hade någonting mer att göra. Och de friskrev ju Claudie. Men någon gång under, alltså precis efter mordet, så har de också förhört en son i familjen som arbetar med dem på gården, som heter Mark. Och Mark är typ en så här lugn, snäll typ, och liksom beskrivs lite som en loner, för att han ville typ aldrig vara med och leka, och han var så här, höll sig för sig själv typ. Och han har också då typ precis efter morden varit så här helt typ, liksom han har bara varit så här, som han alltid är. Han har typ inte reagerat på något vis. Så det tycker jag är så konstigt. Typ. Och de har förhört honom redan ganska direkt efter, eller i samband med pappan. Så här. Men, och då tog de även hans fingeravtryck. Och de visade sig vara en match till det som de hittade på ammunitionsboxen, den där lilla boden. Och när de frågar honom så här, varför är dina fingeravtryck på den här lådan, så har han helt så här osammanhängande svar, för att han vet inte.
Nej.
Och analyser som görs av kulan som har dödat Kathy, eller liksom kulor som hittat platsen, visar att den troligtvis har skjutits av en pistol med märket Ruger, som också familjen Woodworth äger en sån polis. Eller pistol. Så polisen misstänker att Mark har tagit pistolen från, som förvaras i typ ett låst skåp i föräldrarnas sovrum. Så de menar att han har gått in i föräldrarnas sovrum när de ligger och sover, tagit pistolen, gått över och skjutit Lindell och Kathy, sen fyllt på med ammunition på deras gård, och sen gått tillbaka och lagt tillbaka pistolen inne i föräldrarnas rum. Det är det händelseförloppet som de hävdar har hänt.
Okej.
Och det här har de då, det liksom tar ett tag för dem att bygga case.
Men också, varför skulle han göra det?
Men för att han
för då är inte tanken att typ så här, hans pappa är fortfarande inblandad, utan man tänker att det ska vara helt på egen hand.
Han typ har fått så här en bit mark som han inte sköter tillräckligt, så att han är typ skyldig dem pengar, och du vet, det finns ett så här,
det, relationen är lite strained.
Exakt. Okay. Så att tanken är väl då typ att så här, Lindel inte tycker att han typ betalar för sig och då typ skjuter han dem.
Okej.
Okay. Det är inte helt. Nej. Och det har tagit liksom ett tag att bygga case, så att även om de har liksom haft och typ jobbat med den teorin ganska länge, så är det först 1993 som de griper Mark.
Mm.
Och han grips när han är i skolan och ingen i familjen Woodworth förstår någonting, och typ Mark säger själv när han blir gripen till sina föräldrar typ så här: det är ingen fara för jag har inte gjort någonting, så att ni behöver inte oroa er för jag kommer komma ut typ, för de har ingenting på mig liksom. Mm. Men så 1994, vi vet ju nu att lögndetektortest är skit, men han gör ett lögndetektortest som visar då att han ljuger på typ alla frågor. Så polisen blir då ännu mer övertygade om att det är Mark.
Yeah.
Så ganska långt efter han har gripits, 1995, så blir det rättegång mot Mark. Och det enda de har då är det här lögndetektortestet och den här teorin om
fingeravtrycken. Men det låter ju inte ens som att man kan se säkert att den grejen hänger ihop med alltså brottet liksom.
Nej, absolut inte. Men så 1905 är det dags för rättegång. Och rättegången hölls i Clinton County och inte hemma i deras hemstad, eftersom de ville ha en liksom, exakt. Så åklagaren i fallet var så här en väldigt populär åklagare liksom. Han var så här, också så här, de beskrivs som så här kyrkogående, alltså vet du, med så här hedliga människor. Och han heter Halshoff, och Mark representeras av en advokat som heter James Wersch. Och Marks advokat försöker peka på att Mark inte har några motiv.
Nej.
Och att det enda faktiska beviset som finns är då de här fingeravtrycken. Och de kan ha hamnat där när som helst. Alltså de umgås med liksom över familjerna hela tiden. Och de har typ varit så här, de har varit och skjutit på, du vet, alltså test. Så, ja. Så det kan ha hamnat där, alltså, whenever. Och Halshoff menar då att när det kanske inte det enda som finns då är de här ekonomiska liksom differencesna mellan familjen, och att Mark, han menar att Mark bara är så här bad seed, och han jämför Mark med Memphis
Memphis
exakt
vad
är de tre eller
Memphis,
precis, som ju också var oskyldiga, men liksom, det visste man ju inte då. Han jämför dem med dem.
Och han kanske typ har lite, för där var det ju också så att de såg dem som såna himla outsiders. Exakt. Och typ så här.
Så han menar
han kanske har lite samma.
Precis. Okay.
Men bara också, det är ju verkligen ett superbevis på någonting.
Verkligen.
Churchy man.
Och så menar han också att så här, Mark betedde sig inte som en oskyldig man borde agera i rätten. För att han var så här väldigt lugn och sansad som han alltid varit. Och den här Halshoff menar då så här att hade han varit oskyldig så hade han skrikit och bara varit så här, du vet.
Men det, alltså det känns ändå som att sånt där har blivit bättre.
Jag
att vi
tror
fattar
det.
Att folk sörjer det. Olika, att man reagerar olika när man är ett offer.
Alltså, ja, men verkligen. Men så att det är så här, det finns typ ingenting att gå på egentligen.
Men han bygger den här bilden så här, he's a weirdo.
Exakt.
Alltså det är den grejen.
Och att han då är en så här poppis, alltså du vet, han har typ vunnit såna här fall tidigare.
Han signalerar, symboliserar det goda.
Verkligen.
Ja. Yeah.
Mm. Och så rättegången pågår i 4 dagar och juryn har liksom överläggande i 11 timmar. Och sen så dömer de då Mark Woodworth till 31 års fängelse. Och nu ska jag då hoppa fram lite i tiden. Mm. För Mark sitter då i fängelse. Och år 2000 kommer familjen Woodworth i kontakt med en advokat som heter Ramsey.
Okay.
Och han är en så här, verkligen en rättskaffens man. Han gillar rättvisa och han gillar att ta så här.
Who doesn't?
Nej, men han gillar att ta så här underdog perspektivet och du vet, han är så här, det finns en artikel som vi ska länka till, men där de beskriver honom så jättelångt liksom bak till hans pappa, som du vet var så här, han verkar vara så här super good guy.
Jag fattar. Spännande.
Och han är helt övertygad om att Mark är oskyldig. Och de har kontakt och han försöker väl jobba med det här fallet ganska länge. Men först i år 2008 så börjar han på en ny byrå dit han tar med sig fallet. Och han knyter ganska snabbt till sig en assistent som heter Kelly Williams. Som är också så här, hon beskrivs som en så här noggrann och full i fan kvinna som typ så här, hon har en riktig vinnarskalle. Så han typ ger henne alla så här lådor med papper och bara läs det här och nu ska vi liksom bevisa att han är oskyldig. För hon var typ säker på att han var skyldig först. Och sen när hon läser det, hon bara okej, fuck it, han är så jävla oskyldig. Låt oss bevisa i alla fall att han har fått en inte rättegång, eller rättvis rättegång typ.
Gud, det är så spännande.
Så spännande. Så de då börjar granska allting och jobbar jättemycket med det här. Och en av de första sakerna som de tycker är konstigt är att Ruff, den här mannen som vittnade om den här bilen. Hans vittnesmål om den här bilen har blivit avfärdat. Så att det tas aldrig upp i rättegången. Och jag ska berätta mer om det sen. Mm. Och kort efter att de har liksom börjat grotta i det här får Ramsey ett samtal från en journalist som också har hittat brev i samband med att han gjorde ett jobb om en domare som var kort liksom involverad i det här fallet. Okay. Och breven är en brevväxling mellan Lewis, den här domaren, pappan Lindell, alltså som också blev skjuten, och en man vid namn Datas som var privatdetektiv som Lindell har anlitat. Och i de här breven så de har typ hållit på att trixa fram och tillbaka. För Lindell har då anlitat en privatdetektiv som du vet så här, jobbar med det där. Och det visar sig att det är så här, flera saker som verkar ha blivit utelämnade i rättegången.
Så Lindell tror inte att det är Mark som har gjort det?
Jo, alltså det är snarare att de liksom har lämnat ut saker som inte talar riktigt för
Mark. Okej.
Och då så tänker då Ramsey och Williams typ så här, okej, men det här kanske ändå är någonting. Att så här, det verkar som att det här inte har lyfts upp och nu har vi hittat nya bevis. Och har vi gjort det så har vi rätt till en liksom, omprövning typ. Och med det som bakgrund så lyckas i alla fall Ramsey och Williams få till en appeal order och då en chans till resning. Och när de liksom fortsätter jobba så dyker det upp mer och mer konstiga saker då. Det här med bilen har jag skrivit mycket längre ner. Jag vet inte varför jag gör det. Jag kommer återkomma till det här bilvittnesmålet. Och det är liksom allting. Det de upptäcker är så här, fallet, eller det de redan vet, är att fallet mot Mark är sjukt tunt. Och samtidigt som det så dyker det upp, hittar de liksom mer och mer incriminating liksom, fakta, eller man ska säga, om en av de första misstänkta.
Han,
Brandon, yeah. Som var då Rochelles pojkvän.
Ja, yeah.
För det visar sig att alltså det här har man då hittat i de här breven och sådär. 12 timmar efter att mordet på Cassie har skett så har han fått sina händer swabbade för krutrester.
Ja, just det.
Och han det har gjort det. Det visar att
han har skjutit ett vapen.
Avfyrat ett vapen. Liksom. Så att,
och det har man bara skjutit i?
Det har man bara skjutit i.
Också bara, hans mamma ger dem alibi.
Exakt.
Alltså det är liksom...
Och det kommer, ja precis. Så att det är så här, okej, okay, han har visat positivt för krutrester. Det här faktumet att Cathy och Lindell hade så sjukt svårt för honom var ju en bidragande faktor till att han verkligen var suspekt. Och det här börjar då Williams och Ramsey liksom lyfta upp igen. För det visar sig att Cathy har flera gånger hotat om att ta ut ett besöksförbud mot Brandon. Om han inte liksom... slutade hänga med hennes dotter. Och samma dag som hon blir mördad så har hon fått en sån besöksförbud.
Nej. Gud, vad frustrerande.
Och det visar sig också att Rochelle var gravid med Brandons barn under liksom, då Cathy mördades. Och Cathy och Lindell hade då såklart inte velat det. Så att de, och det här ska ju de egentligen inte lägga sig i heller. Men de har vill att hon ska göra abort. Och Brandon vill inte det. Han blir typ tokig i såhär, bara fan låt oss vara. Vilket man ju också förstår att han, man ska inte vara. Men några dagar efter att Cathy har blivit mördad så har Rochelle i alla fall bestämt sig för att göra abort. Eller typ blivit tillsagd av sin familj att göra det. Men i samma veva som hon gjorde aborten så ansökte även hon om besöksförbud. Och i ansökan så har hon skrivit så här: Brandon har slagit mig och han, liksom, radar hon upp allting som han har gjort, vilket han var verkligen inte en schysst pojkvän. Men hon skriver också så här: he might even have killed my mother.
Så hon tror det till och med.
Ja. Jättekonstigt.
Jävlar vad sjukt. Shit, vad sjukt.
Så jävla konstigt. Så att, Brandon och Williams får då upp ögonen för, nej, Ramsey och Williams får upp ögonen för Brandon i liksom relativ nutid. Det här är väl då 2009 eller någonting. Och när de går igenom hans criminal record som han har fått då efter det här, så ser de att han har liksom gjort både det ena och det andra. För att han har då så här, han har massa misshandelsdomar mot sig, han har hotat folk till livet och sådär. Men hon hittar också att det här är också, det är så konstigt att såna här saker liksom inte har tagits upp. Men hon hittar en liksom, ett förhör som är lämnat av någon som heter Aaron Duncan, som bor i Lake Ozark. Och i det här förhöret, eller i den här rapporten, så berättar den här Aaron att Brandon har skrutit för honom att han har varit typ the number one suspect i en mordutredning och att han har kommit undan under så himla lång tid. Så Williams, den här assistenten, hon åker för att träffa den här Aaron Duncan för att bara säga, jag måste veta mer. Och han berättar då för Williams att de två, alltså Aaron och Brandon, har krökat en kväll, och då har Brandon berättat om en tjej som han har träffat när han var yngre. Han har också då berättat om att familjen ville att de skulle sluta träffas och att de tyckte att han var alldeles för aggressiv för att vara ihop med henne. Aaron berättar då för Williams också att Brandon har pratat jättemycket om en kille som heter Mark, och han har typ pratat om hur jävla dum den här Mark är liksom. Och han berättar då liksom att massa annan skit som Brandon liksom har skrytit om, att när han, som han har gjort, att han har så här kokat meth i high school, att han har sålt ecstasy, att han har slagit folk, och du vet, han
slutar rabbla ditt CV.
Men alltså, han skryter om
så dumma saker.
Så dumma saker. Yeah. Men så berättar han också, sist men inte minst, att när Brandon en gång har velat låna pengar av Aaron för att öppna ett MMA-gym, så sa Aaron nej. Och då har han liksom bara, du vet, blivit totalt tokig och sagt så här: I've killed before and got away with it. What makes you think I wouldn't do it again? Så sjukt.
Och så bara, kanske inte startat MMA-gym. This guy. Aggressionsproblemskingen.
Oh, verkligen, så jävla opassande.
Verkligen.
Så de samlar ihop typ mer än så 200 pieces of evidence mot, för att visa att Mark är oskyldig och att han har fått en felaktig dom, och att det var brister i polisarbetet. Så hittar de då liksom samtidigt massa indicier på att den faktiska gärningsmannen är
Brandon.
Men har jag inte sagt någonting? Jag har inte sagt någonting om den där bilen. Jag har inte skrivit någonting om det. Jag måste gå tillbaka till den där bilen.
Berätta om bilen.
Okej, men så här var det. Den har strukits ur förhören. Eller ur liksom rättegångsbevisen. För att den här Ruff har alltså blivit kontaktad av Lindels privatdetektiv. Och varit så här: men är du säker på att du verkligen såg den här bilen? Är du verkligen det? Bla 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 bla, du vet, såhär. Så han bara sa nej, jag kanske inte gjorde det.
Nej. Man börjar typ tvivla på sig själv.
Ja, och sen så efter så är han ändå typ så här: nej, jag kanske inte gjorde det. Och sen så går det och bara, jo, men jag är helt säker på att jag gjorde det. Men då har det liksom blivit så mycket tvekan runt det, så att det blir som ett så här, ett helt,
åh, fy fan vad störigt.
Exakt, för när bilen inte finns i ett vittnesmål, då betyder ju det kanske att värningsmannen kommit by foot. Och just då det. Är det väldigt lätt att se så här, ja, men det är ju Mark som bara har gått över vägen.
Störigt.
Så sjukt störigt. Men det hittar de i alla fall nu. Så att nu är det då resning så här,
för... Jag älskar de här två nya.
Ja.
De äger.
Så nu är det då ny rättegång. Och då har de den här bilen med igen. Och bara, fuck it, hur kunde ni lämna ut det här? Det är liksom inte ens Marks advokat fått se innan, och du vet. De har liksom varit riktigt fittiga. Men och Ramsey och Williams vill få Brandon att komma till rättegången och vittna om vad som har hänt under den kvällen. Och de så försöker ringa honom utan framgång, och till slut så åker de bara hem till honom och bara lämnar en kallelse, och han får komma dit liksom. Och i rätten händer då ganska mycket, och de lägger fram alla de här nya bevisen, den här brevväxlingen och ja, den här bilen och skit så här. Och Brandon under sitt förhör liksom pleader the fifth bara, alltså sin rätt att inte säga någonting.
Vad stark.
Men han grips för ett annat liksom så här minor crime när han kommer ut, och det är att han har skrivit en falsk check typ. Det händer typ ingenting riktigt med det. Så att det som händer i alla fall, efter mycket så här fram och tillbaka och efter massa år i fängelse, så blir Mark frisläppt och får liksom resning. Och det är så superblandade reaktioner när han släpps, för att du vet, många på familjen Woodwards sida var typ så här: hur vad fan var det liksom hemskt att han har suttit och det här har hänt, bla bla, medan familjen Robertson, de som på det sättet bara, hur kan man välkomna en mördare med öppna armar?
Just det.
Så många tror fortfarande att det är han. Så tyvärr så finns det ingen dömd gärningsman i det här fallet. För att, men det känns det, ja, typ ganska tydligt för mig vem den skyldiga skulle kunna vara. Så att han, det, så det, jag tar med mig från det här fallet.
Och när var han, förlåt, när sa du att han blev utsläppt?
Men det var typ nu, 2017 eller sånt där.
Fan vad fett.
Så det finns ingen dömd, men det som är härligt är att han har fått komma ut. Han har typ så här bygger ett hus med sin fru och han har typ fått ett litet barn och sådär. Men, och jag vet inte vad som händer med branden. Nej. Men det är i alla fall en
jävlar,
ganska
vad spännande.
Ja, spännande sådär. Och det finns en så superlång artikel som också är intalad som podd som är 2,5 timmar.
Åh jävlar, som vad är det för? Vem är det, vad är det för?
Den är släppt via någon plattform som heter Audium och det är en tidningsartikel. Jag lägger upp artikeln för där ligger, jag vet inte om podden finns i podcaster för jag lyssnade via
i datorn.
Datorn.
Mm. Jävlar vad
men,
sjukt.
Så att där, den här,
det låter kanon.
Den här 2,5 timmars podden där finns det så sjukt mycket details.
Ah,
det finns alltså, det är väldigt mycket så här back and forth. Så den är jättebra. Den heter Blood Cries Out den här.
Jävlar vad spännande. Mm. Var det inte så himla spännande?
Jo, och så, den var så spännande och så var det också så otillfredsställande på något vis att det var så här
ja men sånt är livet.
Det är livet som det är mest.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Det där var så himla bra berättat, Anna.
Tack snälla. Vad gullig du är.
Tack,
det är som sagt, det finns lite luckor. Men det finns, jo, det, finns
det, det finns det i livet med. Det här är min nya sätt att
så bra,
chill about everything.
Jag gillar det. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Ja.
Vi kommer att höras igen nästa vecka.
Ja.
Med två nya rafflande fall.
Verkligen. Önska fall.
Önska fall, ja, på Instagram. Du heter Karin Londre och jag heter Sandell Anna. Gå med i vår fantastiska Facebookgrupp Mord mot mord podcast. Maila oss på mordmotmord@gmail.com om ni har någon egen historia.
Ja. Eller kanske vill något annat.
Eller vill något annat. Ah. Vi har en mail i alla fall.
Vi har en mail. Skryt. Tack så jättemycket, hörni.
Hej.
Hej.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.